Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen, det är dags för en matig MotoGP-podd, minst sagt. Andreas,
ja.
Är du beredd?
Den är lång, den här podden.
Det kommer bli lång.
Ja, den kommer bli lång. Vi får varna redan nu för det.
Ja, en otroligt händelserik racehelg senast i Österrike med mycket att behandla efter. Och vi har varit tvungna att samla tankar, ladda lite batterier och hitta ny inspiration i en ny miljö den här gången.
Skönt, ha.
Det har vi varit duktiga
lite
på,
tycker jag. Lite luftigt så här idag. Ja. Det. I uterummet.
Uterum med lite värme och mys. Och, det känns bra för mig. Vi har en hel del att gå igenom, som sagt. Vi har plus och minus. Vi har det stora samtalsämnet, kraschen. Den krasch där, framförallt då i MotoGP, där det kunde gått riktigt illa för Yamahas fabriksförare. Sen har vi dessutom då en intervju som du har lyckats få till med Johan Stigefelt. Tekniksnack kopplat till läget i mästerskapet och för framförallt då Yamaha som haft en hel del problem. Kontraktsfråga, där blir det framförallt Andrea Dovizioso och Ducati, vad tar de vägen? Och sen också de senaste uppdateringarna när det gäller kalendern och lite kort inför kommande racehelg också. Så det är några rubriker som du har, Andreas.
Det tog nästan en minut att bara gå igenom den där. Vad kallar man det? Ingressen.
Ja, exakt. Det börjar likna de här aktuellt-sändningarna som aldrig kommer till...
Ja, aldrig kommer till skott.
Nej. Och så nu tar vi... Och lite senare kommer det här.
Ja, exakt.
Ja. Och sen kommer det... De har redan glömt bort att det kommer. Ja, vi ska försöka hålla ihop det i alla fall. Och det känns faktiskt som att det är läge att dra igång direkt. Eller vad säger du?
Kör på. Vad börjar vi med?
Vi börjar, tycker jag, med det här med plus och minus, för att vi måste få med oss några bestående intryck från racehelgen.
Ja, bara 3 dagar sedan alltså, sen senaste racehelgen, så att det är hyfsat färskt i minnet.
Ja.
Onsdag kväll spelar vi in detta förresten, det kan vara bra att säga det. Händer någonting innan podden kommer ut.
Mm, sant. Jag har i alla fall en klar rubrik på plussidan och det är Andrea Dovizioso. Han vinner igen ett race i och för sig då han har vunnit tidigare, men det är ändå han har varit relativt blygsam här i inledningen på säsongen.
Ja, det har varit, men det har heller inte varit en bana riktigt som passar honom, förutom då Bruno som passar honom, men fästet och guppigheten i banan passar inte honom den här gången. Men nu så när cykeln får sträcka ut ordentligt på Rebel Ring så visar han ju direkt vad han går för. Den nya konstruktionen på däcket som man använt under hela säsongen hittills, den använder man inte nu den här gången, utan det var den annorlunda stomme, annorlunda gummi som man använder, mer lik det man använde förra året. Och jag tyckte vi såg det direkt. Det stämde för Dovizioso.
Det som var anmärkningsvärt också var att det stämde ju minst lika bra i omstarten, och det såg vi flera av konkurrenterna som fick lite andra förutsättningar där. Så att rakt igenom under hela race-dagen så stämde det för Dovizioso.
Ja, det gjorde det. Och jag tror att han kunde åkt betydligt fortare om han hade ställts på mer prov än vad han gjorde. Jag tyckte det redan på när vi såg på warm-upen, så såg vi att Dovi låg efter Miller. Och han hade absolut inga problem att följa med Miller. Och jag tyckte det såg likadant ut i racet. Att skulle då vi vilja åka fortare så skulle han kunna göra det. Full koll på läget kändes det som. Och med tanke på de problemen som olika förare hade i omstarten så var det en överlägsen seger även fast det bara blev över sekunden i mål.
Mm. Ja, då är vi på plussidan definitivt.
Ja.
Du nämner Miller där. Honom skulle jag ju vilja lyfta på minussidan däremot.
Ja, jag håller med. Han är ifrånåkt av Dovizioso ganska radikalt, rätt mycket. Och sen det som ger att jag också tycker att han är ett minus, det är det han gör i näst sista svängen. Helt onödigt.
Vi pratar om racecraft ganska ofta och där tycker jag inte han har racecraft. Han borde ju ha lärt sig någonting på de här varven som racer pågick och ha lite uppfattning, framförallt då vad Mir och hans Suzuki klarar av,
ja,
på banan.
Ja, och Mirs och Suzukis bästa parti på banan, det var sektor 3, framförallt de två vänstersvängarna. När vi sen då ska ur den lilla vänstersvängen in i den lilla högerknicken upp för backen och upp till kurva 9 som det egentligen är, det går ut i en liten platå där, men där har inte Suzuki en acceleration och behövde inte stänga på det sättet som han gjorde. Och nej, var inte bra sista varv av Miller.
Nej, det här är någonting som inte syns så tydligt på tv-bilden, men det är precis som du säger, det är ganska effektkrävande. Det går fort redan ur kurva 7 in i 8:an som är högerknicken,
ja,
och på ganska hög växel, så det krävs mycket muskler i den där accelerationen ovanför depån och lite upp för som du säger där.
Ja.
Så att nej, det där var en helt onödig stängning och så fick han problem då, kunde inte hålla spår i Miller och han sumpade ju sin andra plats.
Ja, det gjorde
han. Det var ju inte Mir som tog den på något vis.
Nej, inte alls. Utan han tog vad som fanns på bordet där, Mir, och hade inte några svårigheter överhuvudtaget att ta sig förbi. Så att, nej, men det blev så att Miller gav bort en andra plats och blev det.
Har du någon annan eller något annat märke eller någonting du vill lyfta på minussidan i övrigt där? Jag hade sist sådär med incidenter under racet igen. Jag har ju annars ett namn som jag lätt kan lyfta återigen.
Är det ett namn eller ett märke tycker du?
Jag fiskar ju efter namn, men det går ju säkert att lyfta någon märke också.
Nej, men jag tror att du har Paul Espargaro.
Ja, det är faktiskt så.
Ja.
Det är exakt det jag tänker på. Jag fick ju ge lite ledtrådar nu, men ja, det i alla fall för mig på minussidan igen, för han var ju både överlägsen, eller han visade ju extremt bra fart på FP4. Han kvalade bra och han gjorde ju bra starter också i racen.
Ja, men absolut. Han kunde vunnit två raka racer nu. Bruno första Rebering skulle han kunna vinna om han hade haft lite mer kyla. Första racet då Bruno, då blev han i sammanstötning med Sarko som vi alla vet. Och sen den här gången så det grinade ju lite emot han också. För han tyckte ju om det här medium bakdäcket. Det var det som var hans racedäck. Och när det blev den här omstarten då hade han inga fler. Utan fick gå på det mjuka istället. Vilket inte passade KTM, vilket inte passade hans körstil. Och han hade problem att stanna cykeln framför allt. För vi vet ju det med årets däck så måste man använda, eller med Michelinen egentligen, så måste man använda bakbroms för att kunna stanna cykeln, eller bakdäcket för att kunna stanna cykeln med motorbroms och broms, och det kunde han inte, för det var för dåligt fäste.
Och problemet som blev i racer där, det var ju att han kom för långt ut i kurva 4, en svår bromsning där det på något vis, det går brantare och brantare ut för ju närmare in mot sväng man kommer, och sen måste förarna släppa ut cykeln ända ut till yttre banmarkeringen där i mitten. Ja. Och han missbedömde det där.
Han gjorde det, men jag har sett bilder på det. Han gjorde faktiskt det varvet innan också. Varv nummer 7. Då smet Mir förbi. Mir som var lite lättare med Suzuki'n och svänga in och ta ett lite tajtare spår. Den här gången just varv 8 då Oliveira istället, som också driftade ut till slut och de körde ihop de där två och så båda kraschade. Men han kör lite yvigt på Lisberger och bjuder lite in till de här sakerna. För det var som vi sa i förra veckans podd också, just det här med Sarko i Bruno, att jag också tittade på det flera gånger och vi tyckte att han bromsade på sig. Ja, om man jämför med dem bakom.
Då menar du på Lisberger nu?
På Lisberger, ja. Mm. Ja. Så jag kan
jag ville bara återknyta så att det inte blev Sarko där, utan det är Paul Espargaro som gled ut lite grann.
Ja, exakt, och då tyckte vi det, men det känns som att det är nästan hans vanliga spår att göra på det sättet, ganska vida ingångar och sen tajta till i slutet. Det är så han vill köra KTM uppenbarligen. Sen bromsar han på sig lite här nu ändå på grund av däcken som vi var inne på, men i race-situation är det inte så bra att köra så.
Nej, för då finns ju... Och där blev det ju... Det kanske låg då i fatet för Oliveira då, att Oliveira sitter på liknande maskin, hade inte lika lätt att smita innanför som Mir.
Nej.
Eller kanske som Sarko också hade då med Ducatin där. Men det blev en sammanstötning igen, och vi såg i alla fall vad Oliveira tyckte om det där efteråt.
Ja, han var inte så speciellt nöjd, och jag såg även en intervju i fransk tv-kanal Plus som han hade gjort efter här. Där han mer eller mindre säger att vissa förare är lite mindre intelligenta än andra förare.
Det var hyfsad sågning.
Ja, det var faktiskt en ganska rejäl sågning, ja, som han gjorde. Jag tror att det var lite med glimten i ögat, men han var ganska snäll i sina uttalanden efter till ja, engelskspråk i media. Men sen så just den här franska intervjun, där går han lite mer all in faktiskt och sågar Paul Espargaro.
Ja.
Och Oliveira är ju en av de mest intelligenta i depån, ska vi komma ihåg.
Jo, han kanske till och med gjorde den här intervjun på franska. Det
ja, nej, det gjorde han faktiskt inte. Men han skulle kunna ha gjort det. Ja, han skulle kunna ha gjort det om han hade velat.
Ja, ja, Paul Espargaro på minussidan för
sen
mig.
Sen annat med Paul Espargaro där. Han har fått lite mycket skit den här veckan. För hans beteende lite. Dels i samband med hans krasch med Oliveira. Han bara går därifrån och är egentligen helt oberörd. Men även hans kroppsspråk efter den här stora kraschen, som vi kommer ju behandla den snart så att säga. Men att han mer är förbannad över att det blir rödflagg.
Mm. Ja, det tänkte jag också på. Det ja, var någonting
jag
sa ingenting
det.
Om det, inte men jag reagerade på det i vår sändning då.
Ja, och han har fått väldigt mycket skit för det. Och kanske till viss del obefogat, för att när han väl har kommit in i boxen och sett hela incidenten, då skakar han lite på huvudet och som sagt, det där var nära liksom. Så att, och när han kom in så har han inte riktigt sett vad som har hänt, utan han är ju mest förbannad på att det blev rödflaggan, hade ju någon sekunds lucka vid det här läget. Men fortfarande, det är inte snyggt så som han gjorde det där.
Nej, det sticker i ögonen, även ja, om han inte har hela bilden klar för sig i det läget.
Sen ska vi komma ihåg också att han och några till åkte faktiskt ett extra varv. Det uppmärksammade inte jag i direktsändningen i söndags. Men några förare missade rödflaggen på invarvet. Åkte ett varv till, det vill säga de åkte de förbi olyckan. Mille var en av dem, jag tror faktiskt Dovi och Paul Espargaro var några till. Tittar man så har Rossi redan kommit in och tagit av sig hjälmen för länge sedan när de kom in i depån.
Då borde de ha sett lite mer.
Då borde Paul Espargaro ha sett kalabaliken där uppe.
Och delar.
Och delar över
och spår.
Hela. Exakt. Ja. Attityd.
Mm.
Inte 100 ändå. Även, jag vill inte ge så mycket skit som han har fått hittills. Men det är inte 100 snyggt. Det är
nej. Nej, jag tycker han får hamna på minussidan den här veckan.
Han behöver ta
veckan.
Sig samman, för han har fart att vinna i helgen också. Han behöver ta sig samman.
Mm. Ja, jag skulle kunna...
Sitta något positivt nu?
Ja, jag skulle vilja skifta fokus där. Vi kan hålla oss kvar på KTM, för KTM som helhet vill jag ändå ge ett plus nu. De har ju på något vis befäst sin position här i toppen av resultatlistan, fartlistan, och återigen så är det Brad Binder som är bästa KTM. Och det såg ju verkligen inte ut så under någon gång under helgen. Men till slut så är han fyra ändå.
Ja, det är han. Fyra i mål, Brad Binder. Fyra i mästerskapet är han. Och gjorde en jättebra uppkörning från 17:e på griden upp till en fjärde plats. Han hade ju lite flyt då med folk som försvann framför honom. Men likväl så blev han fyra, bästa KTM. Mm. Och... vilket steg de har tagit, KTM, framförallt KTM. Alltså.
Ja, och igen där, hade då Oliveira och Paul Espargaro varit på hjulen, de hade ju garanterat varit på den...
4, 5 och 6 ja, har de varit.
Ja, så att ja, de har verkligen potential i det här i nuläget att vara med i toppen
ja,
hela tiden.
Ja, och som jag har förstått det så har inte Brad Binder varit på Red Bull Ring och testat MotoGP. Nu fick jag lite backning av det från... annat håll som sa att han har varit och testat. Jag är dock inte fortfarande lite riktigt på det där. Jag vill se det svart på vitt. För jag vet att han var inte med på första testet som var 28 maj. Då var han inte med. Då var det Pedrosa och så var det Paul Espargaro som körde testet. Däremot så har Brad Binder testat på Misano. Det vet jag att han har gjort. Men om han har varit på Red Bull Ring, det Ja, som sagt. Min källa säger att han har det. Jag säger att han inte har varit det. Vi får se.
Ja, men då är ju, för att förtydliga då, det handlar ju om att vid klassbyte, alla förare som har bytt klass från just till MotoGP beskriver ju att det är helt andra banor att komma till.
Ja.
Med helt andra referenser, helt andra farter, andra påfrestningar. Det är ju det som gör det så svårt att direkt prestera toppresultat där.
Ja, exakt. Och såg du inte FP1 på Brad Binder? Vi kunde ju knappt känna igen honom, för han bromsade på sig hela tiden. Och det är inte så konstigt när det är en helt annan farter. Så att det får mig också tro att han har nog inte varit där och testat innan. Med de här karantänsreglerna som var just för det testet de hade då i slutet på maj. Men i vilket fall som helst så gjorde han det väldigt bra helg till slut. Fjärde plats med beröm godkänt, och KTM måste vi ändå hylla för deras framsteg detta året.
Mm.
Fortsätt med plus, tycker jag.
Och avsluta med minus. Man brukar avsluta med plus.
Vi har, minus,
jag tycker att jag har i alla fall en minussida som jag tänker till.
Upp med den.
Och då är det Yamaha. Och då är det kopplat till deras... de gjorde ju bra kval här. Men det var just till kvalet. Och innan dess så var de hyfsat osynliga. Och det blev till slut... det blev till slut mittemellan resultat, får vi säga. Det var Rossi till slut som var bäste förare i mål. Då får vi ju naturligtvis räkna bort Morbidelli som kraschade där. Men Quartararo hade problem. Och Vinales var lite i ingenstans igen.
Ja, han hade också problem med kopplingen där i andra i omstarten. Det kändes som att det var psykiskt först.
Det gjorde det faktiskt.
På Vinales. Mm. Men sen så när vi fick se reprisen så uppmärksammade vi att det var kopplingen som spann. Eller som slirade. Tydligen så hämtade den sig efter tre varv. Han kunde då köra upp sig åtminstone då några placeringar. Slutade 10 till slut. Men för någon som låg 2 i mästerskapet så klart att det blir 10 då. Det är ju inte bra. Men som sagt, tekniska strul. Det är som det är. Det hade även Quartararo. Han ska vara glad att han ens tog poäng. Den här gången.
Ja, för han låg ju risigt till i första racet.
Han låg sist.
Avdelningen.
Han låg sist 15 sekunder efter ledning. Så att han hade knappt tagit poäng om det inte hade blivit omstart.
Nej. Och sen, det får man ju nästan koppla tillbaka ett steg till där och minuset. Det är att man fortfarande då verkar ju inte ha någon riktig lösning på motorproblemen som man har haft heller.
Nej, och sen blir det ju väldigt uppenbart på en sån här bana att racea med en Yamaha är svårt. Sätta enskilda varv, ja, det är det de är ut i och med att de står 1 och 3 på griden. Men att racea mot de här V4-erna med mer effekt, det är svårt på Rebering.
Men och då har vi sista plusset kvar, tycker jag. För då vill jag lyfta en rad 4 till där och Suzuki. För då när du säger att Yamaha har svårt att racea, det såg vi inte från Suzukis sida, och det är ju också en rad 4.
Det är ju det.
Så där skulle jag vilja ha Suzuki på plussidan.
Visst ser det ut som att de har lite mer pulver?
Ja, det gör det.
Än Yamma?
Ja, det gör det.
Tycker också det.
Och både Rins, nu gick han omkull i och för sig, men sen Mir då slutar 2, och han gör ju det. Han hade lite svårt att passera Miller på den här banan, men så fort Miller gjorde det där lilla misstaget, då var han ju där.
Då var han där direkt. Och Rins gjorde ju... Han ska ju också vara glad, om man nu får säga så då, efter den här kraschen, för han låg ju ingenstans egentligen. Han låg ju långt efter Rossi Vinales vid den här kraschen. Och hade inte nått upp till pallen överhuvudtaget. Nu fick han en chans till. Och gick han omkull då. När han var precis uppe i ledning i kurva 6. Men han var nog den som hade bäst fart av alla.
Mm.
Fram tills dess.
Ja, den om vi nu håller oss kvar på Suzuki där, så får Rins komma med här som en liten kommentar. Den kraschen kändes lite onödig i mina ögon, för att han hade känning på det där. Han hade något rejält släpp varvet innan, eller två varv innan, i samma sväng. Och så går han på samma grej igen där. Och
ja.
I princip rakt in i kurva 6. Och det faller ut för där också. Det är en svår sväng att köra.
Men
om.
Men han sa ju själv att det enda sättet att ta sig förbi Dovi, det var just i det partiet. Just i den vänstern. För att försöka... För kurva 4 var inte möjligt. Det var liksom för lång raksträcka fram dit. Men han kunde bromsa in allting där, gå igenom kurva 5 på ett bra sätt, och sen var det kurva 6, det var där han kunde köra om för att kunna få den här lilla luckan han behöver ut på start och mål, och sen nästa långa raka, och sen nästa, för att hålla undan helt enkelt, det var hans chans.
Men behövde han göra det så tidigt i race då? Alltså det var ju en 8-9 varv kvar där.
Ja,
jag frågar dig. Andreas.
Nej.
Men det var ju bara en invändning.
Men det var vad han försökte med, och han hade ju bra tempo, och ibland är det ju komma ifatt någon förare och sen sänka sig till det tempot, då blir man oftast omkörd istället eller inte riktigt få tillbaka sitt bra tempo. Så att ibland är det ju bra att agera direkt när man kommer ifatt någon, och det var ju det han gjorde, men dessvärre för hans del så slutade det i samfall och det var väldigt synd i mästerskapet, för han ligger på 19 poäng. Hade han tagit en andra plats eller en seger eller något liknande nu, då hade han varit med där uppe i 2, 3, 4.
Viktig helg för honom.
Ja, det,
som kommer nu också.
Som kommer nu, ja, absolut. Mm. Jätteviktigt. Så att, men Suzuki, plus, jag håller med.
Ja. Skönt. Plus och minus. Färdigt.
Då det får vara så.
Jag tycker det får vara så. Vi har fler saker att behandla än det här. Och det vi går över till nu, det måste ju bli kraschen som skedde under racet. Under det första racet där det sen blev rödflagg. Det är bland det mest dramatiska jag har sett. Jag snudd på att jag blir sällan mållös, men jag blev nästan mållös, kände jag i sändning, och fick, ja, det var gåshud och det var alla möjliga tankar liksom som snurrade direkt när man såg hur nära de här cyklarna, ja, strök Yamaha-förarna.
Jag har sett den här reprisen hundratals gånger. Jag har sett den med olika tv-stationer, brittisk tv, Dornas egen sändning, andra länder också. Och alla är ju helt chockade, man märker ju det. Och jag kommer ihåg själv, min reaktion var att man hann inte riktigt att se vad det var som hände. För det var så mycket som hände hela tiden.
Och så bytte det kameravinkeln, ja, där också. Så att, ja, vi hade ju, det var en ganska kort sekvens när vi såg hur cyklarna kom skenandes, ja, in i kurva 3. Där.
Ja, och sen var grafiken lite fel. Det stod att det var en viss förare, så var det inte det. Ja, och sådär. Men när vi sen har rätt ut den där, som jag ändå har nu har man ju ganska bra koll på vad som har hänt.
Ja.
Så var det är faktiskt det värsta jag har sett. Det är det värsta jag har sett.
Ja, och sen samtidigt med en bra utgång.
Det är det som är sjukt i det hela. För man har ju sett många skrämmande olyckor, som Simon Kjellis när hjälmen flyger iväg. Det är klart att det är skrämmande, men jag tycker det här var ett steg värre, för det bara flög delar. Och när man ser ombordbilden från Rossi,
ja, han får, ja, ju en hel cykel precis framför ansiktet.
Ja,
ja, och den där, ens, och den där stryk, ja. Jag tyckte ju redan när vi såg skeendet att det som Vinales, jag såg ju hans sträckning upp med händerna mot huvudet där. Vet, då flyger det någon skugga liksom över huvudet där som han uppfattar på något vis. Men tillbaka till de flesta som lyssnar har ju sett det. Varför sker den här kraschen överhuvudtaget?
Ja. Det är ju många anledningar. Dels hur banan ser ut. Det är en liten vänsterknick. Och det har ju pratats om det här egentligen sen... Den här svängen har ju pratats om sen banan kom tillbaka på kalendern 2016. Men det har mest pratats om avåkningszonen i slutet. Det vill säga på utsidan, med att det är asfalt hela vägen. Det har pratats om hur det ser ut på vänster sida. I och med att det kan inträffa sånt som både Marquez och framförallt Jack Miller, det släppet som de fick på Le Mans för några år sedan. När det släpper då i vänsterknicken, nu är det höger på Le Mans, men i detta fallet om det släpper till vänster och sen får det tillbaka fästet, då är det lätt att man försvinner in till vänster.
Mugello för länge sedan.
Mugello, exakt.
Med Marquez också.
Ja. Det är det som har pratats om, och den muren till vänster har man då flyttat ut, och det är det man har sett som den stora risken. När man går på bromsen helt enkelt, låser fram hjulet och sen få tillbaka för att man försvinner in till vänster. Sen har det även pratats om knicken, att avåkningszonen är lite för liten till höger. Och sen givetvis då det som hände nu. Det har också snackats om, men inte lika mycket som de andra sakerna. Men det har snackats om. Och ja, det var lite... Sarko kör ju... Han kom in i slipstreamingen på Morbidelli. Går förbi ganska enkelt, ganska tidigt på rakan. Och sen tar han ju den här knicken ganska långt till vänster. Och automatiskt så driftar han lite ut. Nu säger han själv, och tittar man på bilder så ser man att det normala spåret för Ducati-cyklarna, framförallt för Miller men även för Sarko, är ganska långt ut till höger i banans färdriktning blir det ju.
Miller såg vi flera gånger var den som ritade långa svarta streck, ja, i mitten av banan nästan.
Ja, men med faktorn då att han tar sig förbi, Morbidelli är där, Morbidelli kommer liksom in i hans turbulens bakom, vilket gör då att när Morbidelli försöker bromsa så får han inte samma bromsverkan, och sen så kör de ihop helt enkelt.
Men kan man då prata om någon som är skyldig i det här? För att jag menar, våran, jag vet inte om det var våran första reaktion, men Det är klart att man reagerar. Vi har sett såna här typer av bromsningar. Både du och jag vet ju vad svårt det är att ändra riktning för Morbidelli i det här läget. Han kan ju inte egentligen göra någonting. Han har ju redan, han kan varken släppa ut cykeln vidare och han kan inte tajta till spåret heller, för då måste han släppa bromsen. Jag vet inte hur han ska, han kan inte agera på något annat sätt. Medan Sarko är den som ändå äger situationen i det här läget.
Ja, exakt så är det. Sarko äger situationen. Jag tycker inte man kan säga så här, men det är dens fel att det här hände. Utan det är en kombination av faktorer att det här hände. Sen tyckte jag Rossi, han gick ut med ett socialt medieinlägg igår var det väl. Där han liksom manade lite till lugn, att vi, det gör ingenting och alla måste komma säkra härifrån på något sätt. Och jag tycker att det är lite optimistiskt det som Sarko gör. Han gör ingenting galet, jag håller med om det. Men han tar inte riktigt hänsyn till situationen. För det går i 310 km/h. Vi måste komma ihåg det. Men sen tycker jag inte att det är hans fel heller. Det är en kombination av saker. Banan.
Den ska vi inte glömma bort. Och som du säger här, då, säkerheten har lyfts och också kopplat till regn. Och då blir det inte heller riktigt samma... Det blir inte samma ske. Har man gått omkull i regn där, då har man oftast gått av tidigare. Och säkert då så räcker både den här uppsamlingsytan till där med åt höger. Och förarna kanar på ett annat sätt också. Men vi såg ju faktiskt här på torrt nu. Det var ju Sarko som kanade ända upp till Apex nästan.
Ja, det gjorde han.
Han hade ju lika gärna kunnat kanat in i kommande motorcyklar där.
Ja.
Så även om det inte går fort så hade han också kunnat vara en av de som passerade banan. Men just säkerheten där... Den borde ju, eftersom förarna lyft den så många gånger, så kan jag ju tycka att den borde man ju verkligen ta på allvar i det här läget.
Ja.
Eller inför, ja, både inför kommande helg nu, men även att det, ja, det har funnits några år att agera. Fast just med den här banan Red Bull Ring så vet vi också att det pågår diskussioner och funderingar kring hur man ska ha den här layouten framöver.
Ja, ryktena som går, det är ju att man i framtiden då vill köra den gamla slingan egentligen och bygga ut tillbaka runt skogsdungen. Kurva ett, fortsätta där kurva 1 och så bara rakt fram där och så, ja, och så tillbaka så man kommer ut vid kurva 3. Och om det är det då som har försenat att de har gjort någonting åt det här, ja kanske. För annars så måste man nog göra någonting åt just det här. Tycker jag i alla fall. Det är lite, det bjuder in till lite för farligt.
Ja, men det är samma, egentligen är samma med kurva 1. Det är inte samma, men det är också en riskfylld kurva. Det här att utgången är indragen liksom, att banan, det som då tidigare var grusfolla, det möter ju förarna i utgången där. Så de måste ju både tajta till spåret, samtidigt som ingen vill ju pruta på gasen eftersom att det är sån lång acceleration där.
Kanske det varit bättre om vi nu tar vi kurva 1 här, nu blir det lite
skifta lite fokus,
men där kunde man ju göra kanske en lite snällare radie på det hela, för åker man på en highside då åker man ju oftast ut i samfållan. I detta läget när man då tajtar åt och kommer tillbaka, alltså mer än 90 grader eller mindre än 90 grader, då blir det ju automatiskt så att man ligger nästan mitt i banan.
Mm. Men just den här säkerheten går ju att påverka i alla fall där uppe. Det måste ju gå att förändra.
Antingen att man helt enkelt gör som någon, en tajtare vänstersväng innan man går in i högen. Eller att man förlänger högen så att den kommer längre bort. Ett alternativ. Det finns ju några alternativ. Och Red Bull har väl pengar att göra det om de verkligen vill.
Mm.
Men frågan är då vad de verkligen vill. Ja. Men, det är en olycklig olycka.
Ja, det är det. Och det går ändå inte att låta bli att fascineras över hur förarna, och då tänker jag främst på Rossi där, som ändå gör ett schysst andra race, hur han lyckas samla ihop sig. För det var inte lång tid mellan kraschen tills de stod på startgriden igen och kör.
Nej.
Han var ju likblek när han kom in där och tog av sig hjälmen.
Han var 41. Man såg att han var 41.
Då såg man åldern. Ja. Det syntes faktiskt.
Nej, men även Vinales. Alltså Vinales, vi ska komma ihåg det, att det är inte bara Rossi som var grymt nära. Det var lika nära för Vinales. Och Vinales fick dessutom Sarkos hoj rätt över huvudet.
Ja, men jag tänker att Rossi såg lite mer av situationen i live.
Han kanske... Frågan är, tror han såg Moro Pirelli cykel?
Jag är tveksam.
Det är liksom, det bara blinkar till och så kommer den där i 240 km i timmen eller något liknande, flyger förbi.
På längden? Alltså det var ju precis den
luckan. De hade ju, måste ändå, nu hade de ju jättetur att de inte tog i, självklart. Men de hade ändå lite otur att Moro Pirellis hoj, den la sig precis i gräskanten. Så det hade inte spelat någon roll om man hade lekakulor eller om man hade någon annan typ av sandfolla som fångar upp cykeln på ett bättre sätt än vad grus gör. För den här gick i gräset, precis vid bankanten. Och det måste ju vara, det stoppar ju inte farten någonting överhuvudtaget. Medan Sarko sa ju, den gick ju upprätt dessutom.
Ja.
Och det är ju bara flyt det också, att inte den går en meter till vänster, för då hade den ju t-bonat Oliveira eller någon annan i tätklungen, topp 5.
Mm.
Upprätt. Nu gick den då precis i muren och flög över Vinales.
Ja, det var precis just.
Det var,
nej, det var många precis.
Ja, det var många precis. Det var inte bara en. Men lite oflyt, självklart, med just Morbidelli, så tänker jag på det här. Den kunde ju lika väl försvunnit ut.
Ja.
Lite till i sanden, men...
Nej, det var så många precis och nära, så att... Ja, jag läste någon amerikansk sida där att då sa de någonting om att Gud måste älska Rossi lite till. Och det var ju inte bara Rossi i och för sig det här, men alla egentligen inblandade var ju... Ja, det var så nära.
Jag läste något annat, att vilket startnummer har Rossi?
46.
Och vilket startnummer har Vinales?
Ställer du mig bara för det?
Jaha.
Nej, men vänta nu, han skift 12.
Ja, och vad blir 46 plus 12?
58.
Där har du vem som vakar över dem i söndags.
Ja, titta. Det går att hitta någonting.
Med siffror.
Simon Celli alltså.
Ja.
Men det här då, i alla fall, som slutkläm på den här kraschen då, vad är den... Både du och jag har ju kört tävlingar och sett och varit med om grejer. Hur hade du tänkt, tror du, i den här situationen? Eller efter?
Nej. Alltså det här tog flera dygn för mig innan jag ens hann och smältade lite. Men hade jag fortfarande varit aktiv så hade det inträffat mig det som hände Rossi. Jag tror inte jag hade kört en meter till. Jag hade inte kört om starten, inte en chans.
Jag är lite inne på din linje där. Och det är ju framförallt också, och ur Rossis perspektiv med hans år i mästerskapet.
Ja, exakt.
Då lutar det samma för mig där.
Ja, ja. Men, med 2 miljarder på kontot och allt möjligt man kan göra i livet så hade jag inte satt mig på den här hojen igen.
Nej, det inte då hade det räckt.
Ja, och frågan är hur han tänker.
Men det undrar ju jag redan. Jag var ju inne på att han skulle sluta faktiskt. Jag jobbade ju faktiskt den där helgen när det gick illa med Simon Celli. Då tänkte jag att det är säkert färdigkört nu. Tänkte jag, nu räcker det, en sån grej.
Och han har valt på i 9 år till.
Mm. Och vi vet ju båda hur mycket insatser det är som det handlar om, liksom, att köra på den nivån. Det är inte bara, grejen är att nu har vi varit inne på bansäkerhet, vi har varit inne på andra förares agerande. Det är väl en sak då, om du kan välja att köra dina solokvalvarv, då kan du ju välja hur mycket du laddar.
Ja.
Men här finns det ju 25 till, nu drar jag bara till med en jämn siffra, som vill lika mycket och lite till i alla moment.
Ja, men exakt. Det är ju så. Att du själv kan ju dra ner på riskerna när du kör, men du är inte ensam på banan. Utan det såg vi uppenbarligen. Rossi hade ju lämnat dem bakom sig med flera sekunder. Vinales. Men det var ju bakifrån det hände någonting.
Mm.
Nej, det är en ruggig incident. Riktigt ruggig. Aldrig sett något liknande faktiskt. Och, ja, att det gick bra. Det är helt otroligt när man ser, som sagt, Rossi som bordkamera.
Ja.
Men som sagt, det kommer att vara en hearing, ett möte med Sarko och Morbidelli med tävlingsledning och FIM under torsdagen. Vi får se vad som kommer ut ur det, men... Det är väl tveksamt om det blir någon bestraffning eller något liknande, utan det kommer ses som en race incident, men jag tror att de kommer mana lite mer till mer respekt. Det är det som jag tror att det är ledordet till detta. Det måste ha mer respekt för förarna man kör mot.
Vi kan ju också vara säkra på att snacket om barnsäkerhet kommer att gå vidare och säkerligen ja. så måste man göra någonting åt den här barnsträckningen just på Red Bull Ring.
Ja, det är nog tvunget. Men frågan är om man hinner någonting till helgen, det är väl ytterst tveksamt, men förhoppningsvis då till nästa år.
Mm. Jag tycker vi fortsätter med nästa programpunkt. Du har ju lyckats få tag på Johan Stigefelt som befinner sig kvar i Österrike mellan de här två racen då, och han har en hel del att berätta. Jag tycker vi tar och lyssnar på det.
Johan Stigefelt på andra sidan. Var befinner du dig, Johan?
Ja, nu är vi nu i Österrike och i Spielberg på andra racet här nere.
Du stannade kvar där då från helgen helt enkelt?
Ja, precis. Stannade kvar från helgen och det var inte så mycket det att åka hem faktiskt. Det är ganska svårt att resa som det är fram och tillbaka. Och vi har mycket protokoll att följa med tester och sånt fortfarande som vi gör veckovis då, för att komma in.
Ja, jag förstår. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad som hände i helgen såklart. Lite, det kommer ju bli lite deppigt kanske, men det slutar ju positivt till slut. Men jag tänkte innan vi börjar, kan du beskriva hur är det på nu? Senast vi pratade så vidare var det ju inför första racet. Sen dess har ju hänt lite grann, bland annat så vann ju ni dubbelt i Jerez. Men hur är själva covid-situationen i depån?
Ja, fan, alltså... Det är ju det är ett fall som vi har förstått från dagarna, men inget konstigare än så. Alla verkar vara negativa resultatmässigt, i alla fall i våra team. Jag har inte hört något annat faktiskt från den här team heller, att det var ett positivt fall.
Just det. Och hospitalet har ni fortfarande inte såklart, utan hur käkar ni? Får ni matlådor eller hur funkar det?
Ja, den biten, alltså, om vi går in på själva depån då, med gäster och så vidare, så är det ju väldigt tomt. Det är inte alls samma atmosfär inne i själva depån, men faktiskt också på ett sätt rätt skönt. Vi kan fokusera på racingen och vi har mycket ändå att stå i som vanligt. Men hospitality finns ju inte på plats och ingen jätte på plats, så att vi för närvarande äter vi och får mat levererad av Yamaha. Funkar bra. Det är typ som du säger matlåda som man får serverat till lunch och middag. Och sen från Misano kommer vi ha vårt eget kök med oss med vår egen kock och så vidare.
Ja, det är ju skönt. Jag har ju hört också att det ska tillåtas lite publik där Misano, så det kanske går tillbaka till lite mer normalt i alla fall när vi kommer då om 3 veckor första Misano-riset.
Ja, det är det de säger. Depån kommer nog inte bli mer folk inne i själva depån, men utanför på området har jag hört också att det kommer förhoppningsvis bli lite publik. Det var trevligt.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite Moto 2 och lite Moto 3 också här innan vi drar igång med MotoGP där. Och Vierge då i Moto 2, er förare, tog ju faktiskt sitt säsongsbästa nu i helgen med en femteplats. Vad är det som har gjort att det inte har gått bättre, om vi ställer frågan?
Alltså vi började väldigt bra i försäsongstesterna med honom när vi var i Spanien i Jerez testet, och även i Qatar var det väldigt bra, och racet där också. Positivt helg, om man säger, i Qatar och ända fram till racet, de sista 4-5 varven där hans framdäck tog slut helt och hållet. Och sen, men det var väl där vi tyckte då och trodde att det var det som var problemet. Men sen när vi kom till Jerez och började här i juli, så hade vi väldigt mycket strul att få upp tempo och komma tillbaka där vi avslutade helt enkelt. Och sen har det varit en uppförsbacke till nu, helt enkelt till racet i sig då i förra helgen. Jag vet inte riktigt, vi vet inte riktigt varför det blev som det blev. Det lite beror kanske på den nya framdäck i Moto 2 som inte passar alla förarna. Den körs till ganska mycket och får anpassa sig. Men vi tror att vi fick ett litet genombrott här nu då. Vi tror vi vet vägen nu, framåt.
Ja, vad är det som skiljer på det här framdäcket? För vi har hört det, vi har ju sett också på resultaten från Lytti bland annat, som var trea förra året i mästerskapet. Han är ju i stort sett ingenstans i år.
Nej, det är en profil på det. Sen är det ju som vi vet om en Dunlop-däck generellt är det inget bra, fast varken den mjuka blandningen eller den hårda blandningen. Men profilen är ju annorlunda nu då mot vad innehållet, men som man säger, man skulle göra det lätt för att spetsa in lite nu, lite mer runt, större liksom, runt liksom, så att det blir lite annat in i svängen, det där skiljer liksom, det där man får vara lite mer försiktig nu, man kan inte attackera som man gjort innan. Och som vi alla ser då med Xavi, en ganska aggressiv körstil, framförallt in i svängarna. Det där måste jobba med helt enkelt. Men då följer inte bara det här med liksom fjärring och chassi, utan mycket med elektroniken, få till det så att motorbromsfunktionerna funkar bra och så vidare, elektroniskt sett. Och med det kan vi hjälpa honom. Det är där vi jobbat mycket på nu. Och ja, faktiskt tagit hjälp av hela teamet mot GP-sidan också, och hjälp med motor 2 där, både med Jake och med Xavi. Så att jag tror vi hittat lite lösningar nu.
Ni är på rätt väg där helt enkelt då.
Ja.
Om vi går till moto 3 sen, så har ni ju er förare där, Jordan McPhee. Han ligger två med skapet efter fem körda race. Gjorde ett litet misstag där sista varvet i första skräsäljaren. Annars har han ju varit med arenas där uppe i toppen i mästerskapet. Vad har du att säga om McPhee?
Ja, John har gjort ett grymt första del av säsongen här, och han var samma som jag, han var väldigt stark från början när vi började testa, och det är första gången han kör för samma team år två, man säger, och samma motorcykel. Så det har hjälpt honom fruktansvärt mycket, han och hans chefsmekaniker, de har verkligen hittat vad han liksom har, förstår varandra. Och då det blir lättare att kanske fokusera på sin körning, och vi ägnar faktiskt inte mycket på hans hobby. Han kör helt enkelt grymt bra. Just nu har han bra självförtroende. Vår målsättning är faktiskt att försöka slå som titeln och försöka ta hem dem vi kan.
Ja, det ser ju bra ut. Körmässigt ser det bra ut. Han hade ju lite flytt med alla bestraffningar som blev i söndags, men trots allt så blev han ju tre.
Ja, han är lite flyt, men han var i världen då och var på pallen, för han var ändå med uppe. Han hade ett väldigt tufft race, kan jag säga. Det också lite misstag som vi gjorde med hojen som inte var 100%. Så vi vet ju att han gjorde ett ytterligare bättre race än vad det ser, som det såg på TV. Han gjorde ett grymt bra race med tanke på de problemen vi hade liksom med hojen under racet. Som vi såg, så var han uppe i täten och kom bak till 13:e, tillbaka igen runt topp 5 och sen tillbaka igen. Så det var ett tufft race för honom mentalt, och även då att vi hängde inte med riktigt på rakorna. Och det behöver man verkligen vara i Österrike på den banan.
Ja, för det var ju precis det han sa i intervjun efter det här, att han hade inte riktigt toppfarten som krävdes för kanske att vinna racet.
Nej, det hade han inte. Så jag tror det ska bli bättre nu den här helgen när det kommer till toppfart, och att han hänger med bättre på raken och kan slipstreama om några förare. Det blir mycket enklare att köra då också.
Ja, ska vi gå in lite på MotoGP då, och klassisk sportfråga. Hur känns det att leda mästerskapet i MotoGP?
Ja, det är ju overkligt faktiskt. Det var ju, ja, det var lätt sen första reset.
Så, ja, exakt.
Nu, så det var njut av enjoy the moment som heter liksom, och men det är helt fantastiskt. Alla tre klasserna känner jag nu, vi är med bra med MotoGP då, att vi leder, och innan förra helgen var det 1 och 3, och vi först med teammästerskapet och så vidare. Helt fantastiskt, och men vi är i det, vi är i det, och vi jobbar hårt, och vi försöker liksom fortsätta och utveckla och förbättra oss oavsett om vi leder liksom. Vi har haft två tunga lopp nu med Fabio, och vi måste förbättra oss för den helgen som kommer om vi ska med fortsätta leda.
Ja, Fabio gjorde ett misstag där i kurva 4, och tydligen så var det ett bromsproblem som gjorde det där. Ni bytte allting till omstarten sen, men felet bestod. Vad är problemet?
Ja, jag kan inte gå in på det 100% vad det beror på, men eller vad det är, men som ni har läst och sett, så är det ju det är bromsproblem helt enkelt. Och race 1 var det ju, ja, han sväng 4 som gick in då, och han hade helt enkelt knappt några bromsar kvar innan den svängen. Bromsarna överhettas helt enkelt, och vi vet inte riktigt varför, vad det beror på. Det är det vi håller på att analysera, och förhoppningsvis hittat en lösning på det.
Okej. Är det likadant för alla Yamaha-förare?
Det är inte likadant för alla Yamaha-förare.
det är Fabio framförallt. Det är så bara för att han vad ska man säga, det är lite känsligt när man ligger bakom i slipstreamingen på många andra liksom, och då blir det överhettat, och han är väl ganska hård på bromsarna, in i bromsen, in i svängarna, och då var det ett problem med ett av, ja, som uppstod, och då blev det bara väg och väg helt enkelt.
Jag förstår, ja, vi får hoppas att det är ordning på det, för det är ju som sagt inte speciellt förtroendegivande när bromsarna krånglar under ett race där.
Ja, det är inte kul, inte framförallt på den här banan.
Nej, exakt.
Banan.
Ja. Ja, och sen hade ni ju den här fruktansvärda olyckan som trots allt slutade hyfsat bra. Mm. Hur ser du på kraschen där mellan din förare Morbidelli och Sarko?
Ja, det är ju fruktansvärt det som hände, men som tur är då så blev ingen som skadad. Större skada i alla fall, och det får vi tacka. Tacka för liksom att det inte blev värre. Det kunde gått fruktansvärt illa liksom, och så vi får gå vidare helt enkelt, men vi tycker att Sarko gjorde en omkörning där det är väldigt svårt att köra om på MotoGP och lyckas klara sväng tre liksom med den farten de hade. Franco blev mer eller mindre sugen in i hans slipstream liksom, in i hans baken. Han bromsade ändå, Franco, han var på bromsen runt 80 meter innan han körde in i Sarko.
Ja.
Men ja, vi kunde inte undvika liksom, och så gick det ju så fort som det gjorde, som alla såg. Och sen när man väl kraschar de farterna så blir det ju projektiler liksom, motorcyklar och andra delar som flög i luften. Det var ju helt fruktansvärt.
Ja, det var ju grymt tur att alla klarade sig ifrån det där. Hur är det med Franco? Är han helt okej efter kraschen?
Han är helt okej. Han var lite mörbultad då givetvis i söndags, men han är helt okej. Han kom tillbaka här nu i eftermiddag, så att han var i Italien. Men han är helt okej. Han är med på banan igen.
Ja, skönt. Har ni snackat med Sarko om det här, Sarko? Du känner ju Sarko sen tidigt. Han körde ju för ditt team för 6 år sedan någonting. Har ni snackat med honom?
Nej, han är ju själv skadad då liksom. Så han gick någon operation i går, förstod. Går eller förgår. Så han har inte varit här. Men imorgon har vi ett möte med FIM och tävlingsledning och så vidare. Om själva incidenten. Så vi ska ge dem vår sida av storyn. Och Sarko får chans och försvara sig på sin sida. Frank gjorde ju absolut inget fel. Det är med att de ska kolla lite data och sådär, se hur det gick till då från hans synvinkel liksom. Men ja, Sarko får nog lite svårare, tror jag, förklara liksom. Givetvis har han inte gjort något med vilja, det förstår jag allihopa. Vi ska inte liksom, sen att allting flög i luften som det gjorde och att det kunde vara ett fruktansvärt skada på andra förare liksom. Det är ju mer banans layout som gör att det blir farligt. Det är vi också väldigt bekymrade, eller kan jag säga.
Ja, jag förstår det, och det är min nästa fråga här egentligen. Vad behöver banan göra? Kan de göra någonting till helgen eller till nästa år? Hur går snacket?
Det går som att de måste göra om layouten lite där, att det saktas ner innan den svängen. När man säger sväng två där liksom, precis innan det hände, att det blir en skarpare sväng helt enkelt, att man måste sakta ner och att det blir som en, kanske som en stor chikan istället på något vis.
Mm.
Det där vi har snackat om och pratat om, som skulle kunna hjälpa det då. Sen om de är sugna på att göra eller inte här, det vet vi inte, men just nu så är det är en farlig sväng helt enkelt.
Ja, kommer det ske någonting till helgen? Kommer man göra någon åtgärd? Jag tänker på inbyggd chikan, jag tänker på konstant gul flagg eller något liknande.
Nej, inte vad jag har hört. Inte vad jag har hört. Kanske imorgon att vi får reda på något mer, men inte vad jag har hört nu.
Nej, det är ju bara att hoppas att det här aldrig kommer inträffa igen där. För nästa gång så är det ju stor risk att man tar samma tur som vi hade i söndags.
Ja, precis.
Ja. Jag tänkte en sak till som jag hade på listan här som jag frågade dig om. Yamaha verkar ju ha lite bekymmer med motorer. Hur ligger motorsidan till?
För vår del med Fabio så har vi, ligger vi bra till. Vi har inga bekymmer eller inga, ja, vi var oroliga givetvis i Bogno och även här då liksom. Och ja, det är någonting som Yamaha helt enkelt får lösa. Det är inget jag vill gå in på just nu. Givetvis har vi diskussion med Yamaha, men det är deras bekymmer, om man säger, som motleverantör till oss. Och lösa liksom. Och sen ser jag vad vi har för allocation kvar med Fabio och Frankie. Just. Fabio ser rätt bra ut. Frankie har förlorat en motor som vi alla vet. Det handlar om de är plombade eller inte. Vissa motorer har vi gjort plombat och vissa har vi inte gjort det med liksom. Och nu håller jag på att försöka få i tillstånd då ett byte av den här delen som måste bytas ut.
Just det. Ja, hur gick det med Frankos motor här efter den här kraschen? Kan han behålla den eller är den borta?
Det här var väl enda som var helt egentligen motorn och en annan grej, viktig grej på hojen. Ja. resten fick gå tillbaka till Japan. Ja.
Men ni som ändå ett privat team i det här, satellitteam till Yamaha, jag antar att inte ni har gratis reservdelar. Vad går det att säga vad en sån här krasch kostar?
Alltså vi har en bil med Yamaha som inkluderar vissa grejer, men en sån här krasch kostar alltså ofantliga pengar. Om man ska räkna på det liksom så är det många miljoner.
Ja. Ja, du behöver inte säga mer så. Det är tillräckligt mycket pengar.
Ja, det är mycket. Ja, Gabby håller på att bygga upp en hoja idag, så att de har fått de har snart byggt ihop en ny hoj till dem. Så att det är okej. Malle har varit väldigt upptagen delarna och på lag och få fram alla delar som behövs.
Jag fattar. Mycket att göra. Ja. Ja. Vad, sista frågan var hur ser det ut inför helgen, tror du? Vad är målet och vad kan vi förvänta oss av både Fabio och Franco?
Som vi vet är det ju en tuff bana för oss. Och men vi måste göra bättre helt enkelt. Framförallt med Fabio som måste upp runt fjärde och femte plats. I alla fall. Och förhoppningsvis kunna slåss om podien. Men han får... det är liksom, vi måste tillbaka och där vi avslutade i GVS runt där i alla fall. Vi vet det ofta, men vi måste sikta rörelse när vi har vatten de sista två racen. Och med Frankie så är det en tuff bana även för han. Jag tror förra racet höll han på och fippla för mycket med sin hold shot och ride right device och sådär, så att han får sluta med det och liksom fokusera på körning istället.
Ja, för det är någonting som Franco också har fått tillgång till nu då, på hans hoj.
Ja, precis. Ja.
Ja. Ja, det blir spännande att följa och det, som sagt, för er del så kommer det ju bättre banor. Vi vet ju att det är Misano efter nästa helg och det är dubbelt dessutom, och där blev ju Fabio tvåa och nästan slog Marcus dessutom, så att det kommer ju bättre banor.
Det gör det. Vi, det är definitivt. Det gör det.
Ja. Bra, Johan. Tack så länge, så hörs vi vidare.
Ja, tack.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja.
Ja, det var så Johan Stigefelts syn på bland annat den här stora kraschen då, och även lite information och funderingar kring teknikproblem som framförallt Yamaha har haft här. Och teknikproblem har ju gällt olika saker. Det har ju bland annat då gällt bromsarna för Quartararo, men det vi såg först under säsongen var ju motorerna där. Jag vet inte var du vill börja, Andreas, för det är du som har... Det är väl du som får anses vara teknikexpert i den här duon, det måste jag säga.
Jag måste först och främst be om ursäkt för ljudkvaliteten med Johan. Det var alltså ett vanligt telefonsamtal som vi spelade in, och det var lite svajig mottagning emellanåt där i Österrike, verkar det som.
Han kanske satt i någon källare långt ner. Jag har hört att det...
Eller på sitt kontor i trailen kanske.
Så kan det vara.
Tjocka väggar. Mm. Ja.
Men du... Det här med Yamahas motorer, det kan ju bli riktigt allvarligt. Vad är läget där egentligen?
Vi får nästan ta det från början igen. Det känns som att jag har gjort det varje gång, men man måste ju få med sig vad som har hänt för att förstå det som komma skall. Och i år har man alltså 5 motorer som man får bruka. Det gäller för de 4 stora fabrikaten. KTM, Aprilia, de har 7 motorer fortfarande. 5 motorer alltså, och de motorerna som användes i Jerez, de är inte använda sedan dess. Första racehelgen i Jerez. Sedan dess har man nya motorer. Morbidelli och Rossi, de sköt ju varsin motor där. Vinales tog också bort en motor efter bara tredje friträningen. Så de är en motor kort. Tack och lov då för Morbidelli, så verkar den här motorn nu som han kraschade med senast, den verkar ju vara okej. Okay.
Det måste ju vara stort plus för hans del. Annars hade han legat riktigt risigt.
Då har han haft 3 motorer kvar. Men den verkar vara okej, den där motorn. Och det de har sagt från officiellt håll, det är att det är en avgastempsensor som är problemet. Och vi hade ju tillfälle att prata med våran vän Neil Spalding, som också har skrivit den här boken, MotoGP Technology. Rekommenderas starkt att köpa den boken, finns på hans hemsida som är just motogptechnology.com. Vi pratade med honom.
Ja, och honom har jag haft med i podden tidigare. Det är ju den perfekta gurun, måste jag säga, och fråga i sådana här tekniksaker, för att det är ju där han är ju en av få som ändå har insyn i alla fabrikat.
En riktigt, ordentlig insyn.
Ja, riktigt utförlig bok, måste jag säga.
Absolut. Ja, men vi pratade med honom just om anledningen till att vi hörde av oss. Det var just det här med hur ligger det till med motorerna för Yamaha. Och han sa just det där, men de har gått ut med och sagt att det är en avgastempsensor, men han tror inte på det där, utan han tror att de helt enkelt försöker få ur så mycket effekt som möjligt ur Yamahan, och med de temperaturerna som var nere i Jerez första helgen, att de helt enkelt har gått för varma. Och att det har hänt någonting då med ventilerna. Och Yamaha, som han sa, de vet ju vad problemet är någonstans. Nu är ju nästa problem, och det är ju att få göra någonting åt det. För motorerna är ju plomberade.
Ja, och då som läget är och som reglementet är, då måste övriga tillverkare i så fall godkänna det här. Och det snackade vi om förra veckan. Framförallt då under sändning, vilka incitament finns det för andra tillverkare att gå med på det här när då samtidigt Yamaha är i mästerskapsledning med Fabio Quartararo?
Ja, exakt. Och 3 med Vinales och 5 med Rossi och 8 med Morbidelli. Så de har alltså alla 4 cyklar topp 8. Och för det första så ska det ju vara en säkerhetsrisk. Det är så det står i reglementet, att det ska vara en säkerhetsrisk. Och sen ska då alla enhälligt, de andra 5 tillverkarna, gå med på detta. Nu har tydligen förfrågan kommit, och Honda har, vad vi förstår i alla fall, velat ha lite mer insyn i exakt var problemet ligger och om de då ska gå med på detta eller inte. Men det är Spaldings helt enkelt, vad han tror är problemet.
Mm.
Och han tror inte att de kommer gå med på det.
Nej, och jag tycker att vi lutade åt det också där när vi snackade för mindre än en vecka sedan i tv-sändning att det här kan... Ja, jag ser också som att det skulle vara svårt, men då finns ju det här männet om det nu är en säkerhetsrisk och man vill... Jag menar, det ligger ju nära till hands, om man nu tänker några år framåt i tiden, så är det någon annan tillverkare som hamnar i den här situationen. Och det är klart att då är det ju inte bra att vara den som har blockerat sen tidigare.
Nej.
På något vis. Det här vetot blir ju, det kan ju slå tillbaka på helt fel sätt.
Ja. Ryktet säger ju att de har fått dra ner varvtalet 300 varv. Men det stora problemet verkar vara just kylningen. När det är så extremt varmt som det var. Det var ju nästan 40 grader där.
Jag vet inte om du... Det här, man kan inte koppla GP-cyklar till gatbaserade cyklar som jag har kört och som du också har tävlat på i Superbike. Där. Men det är i alla fall någonting som jag minns från Endurance-tiden. Att där var det någonting som var problem med jammerna, så var det kylning under en period. Men det var ju som sagt på gatcyklar, så att det går väl inte att dra paralleller så. Men,
Neil drog några paralleller just med däcken också, att Michelin-däcken är lite större och det därför får den lite mindre kylning och att det också kan påverka just det här. Och små marginaler, men frågan är då vad de försöker göra för att rädda de här två motorerna som de har var. Rossi har ju bara en motor, för den ena stekte han ju då på racet. Men de måste ju försöka få tillbaka de här motorerna som är använda första racehelgen och använda dem igen. Annars ligger de ju rynkigt till.
Mm. För de har ju inte gått så många kilometer, så att de ska ju inte vara obrukbara om man får till det här.
Men är de överhettade och det är problem med ventilerna och det inte är tätt och det är kolvringar som inte är 100, då blir det problem. Så enkelt är det. Och vi vet också vad kostsamt det är om de behöver ta en sjätte motor. Det är racet de tar en sjätte motor, då är det start från pitlane. 5 sekunder efter att den gröna lampan har tänts. Och den tänds alltså samtidigt som fältet passerar där man står.
Ja, och det
är väldigt kostsamt.
Och det i samma era nu då, där racen är jämnare än någonsin.
Så att var det inte Bruno det sjätte jämnaste racet någonsin?
Jo, och då kollar man ju då poängplats. Differensen mellan första och 15:e förare i mål, det är återigen så det är toppnoteringar.
17-20 sekunder.
Ja. Och det kunde det ju vara. Jag menar, det räcker ju att backa till 500 eran, så var det ju förare som blev varvade både en och två gånger.
Ja, eller F1 i Barcelona i helgen när det var två som inte blev varvade. Ja. Hamilton vann, Verstappen och Bottas blev inte varvade, resten blev det.
Det är stora differenser då.
Då är det stora.
Men det gäller ju motorerna där. Och den där biten är ju inte löst på ännu.
Nej, även fast både Vinales och Quartararo säger att de har lika mycket effekt som de hade inledningsvis. Och som vi hörde Johan sa, att det är Yamahas problem. Men det kan bli teamets problem också i slutändan. Beroende på hur det här utvecklar sig och om de kommer på någon quick fix för att fixa detta eller få tillstånd att kunna byta den här delen som de vill byta.
Men en sak som slog mig här under senaste racehelgen, det var just skillnaden i fart från träningarna till kvalen sen då. Går det där, kan du sätta fingret på vad det var som skedde där egentligen?
Nej, det kan jag inte riktigt, för jag tycker inte att de visade de här varvtiderna som de visade på kvalet, det visade de inte på träningarna. Så frågan är om de kan ha skruva till det där till kvalet.
Ja, det var ju den spontana känslan jag fick. För sen var det ju igen då lite problem. Men då vet vi ju samtidigt att det är problem att racea mot snabbare cyklar för Yamaha.
Ja, men det är det. Det är stora problem att racea mot snabbare cyklar. Just på det här ringen är det svårt. Mm. Vet du vad han sa med Neil?
Nej,
som inte jag hade sett.
Berätta.
Nu är vi tillbaka till första racet igen här med Marquez. Att när Marquez körde av i kurva 4 på fjärde varvet, att han tappade en grej där i samfallen. Och enligt Neil så ska han ha tappat den här lilla, det kallas ju för spoon, eller den här lilla, vad kallar man det egentligen?
Ja, sked, spoiler.
Spoiler kanske. Är väl bra. Spoilern som sitter under vid underkåpan, den sitter ju monterad på svingen, som då ska hjälpa till att föra in luft på bakdäcket. I början så var ju snacket om att det där är en vinge som trycker ner fram, eller trycker ner så man får bättre grepp. Men den är ju mer till för att kyla däcket så att det ska spinna mindre. Och den saknades sen senare under racet. Det vill säga att den gick sönder i sandfållan.
Och att det då i sin tur varit med och påverkat
Marcus krasch.
Greppnivå och så småningom kraschen då.
Ja.
Ja, intressant teori. Jag tror inte att jag har sett eller tänkt på det när vi såg heller. Racer där.
Nej, inte jag heller. Sen kan man ju fråga sig hur mycket det påverkar. Men att det påverkar, säkert.
Mm.
Sen är det säkert knappt mätbart. Men den sitter ju inte där för syns skull.
Nej, och vi har ju sett lite olika utformning på den där. Olika fabrikat har olika utformning och även en annan annorlunda utformning när det har kommit till regn, för då har man också velat föra bort lite vatten ifrån,
ja,
ifrån bakdäcket.
Exakt. Yamaha till exempel.
Men mycket möjligt det här, både att få ner hastigheten nu om det ökar trycket bak, så om man vet att Michelin behöver mer fäste bak för att få ner farten, men också då kylning av däcken som säkert var kritiskt under Jerez-helgen.
Med nästan 40 grader.
Ja. Ja.
Det var intressant spaning som inte jag hade lagt märke till. Och inte hört och inte läst någon annanstans heller.
Nej, det var kul. Kul och kul ska jag inte säga. Det var kul, det var intressant att höra. Inte kul. För att följden blev inte kul.
Nej.
Det gör att Mark Marquez saknas i.
Ska vi ta lite om honom också? Att han saknas fortfarande, kommer inte köra helgen. Vad jag vet så har de inte gått ut med att de siktar att han ska köra Misano. Jag antar att de siktar på det, men de har inte gått ut med det. Jag såg en bild när han tittade på racet här. Han satt i soffan hemma och tittade på racet. Då såg hans arm och var bandagerad hela armen. Från hand, alltså från handled hela vägen upp. Det såg inget bra ut. Det är ändå ett tag sedan nu. Och vi kommer ihåg hur det såg ut när han kom till depån 2 dagar senare. Då var det knappt ett litet plåster. Visst, armen var blå, men det var bara ett plåster. Nu var det alltså helbandagerat hela armen. Det ser inte bra ut.
Nej, det gör ju inte det. Och det är ju sällan bra när man bryter upp något eller skadar någonting igen som inte riktigt har blivit helt. Nej,
jag skulle vilja säga att det är frågetecken till Misano också faktiskt. Nu är det 2 racefria helger efter den här helgen som kommer. Men det är frågetecken fortfarande.
Jag säger inte emot det där. Utan jag sitter och suger på nästa punkt här inom tekniken här. För det är en sak till där med Yamaha. Och det var ju någonting som framförallt drabbade Quartararo under racet. Du sa det att Quartararo var helt sist. Han hade många sekunder upp till ens poängplats. Och orsaken där var ju bromsproblem som vi hörde Johan Stigefelt prata om.
Jag tyckte det lät ganska negativt. För jag har hört Quartararo också intervju här efter racet att han var mer orolig för bromsarna än för effekten och motorerna. Det betyder att det här bromsproblemet är inte bara en luft i bromssystemet eller någon grej som inte är som det ska. Utan han bytte bromssystem, allting, alltså ok och skivor mellan racen, och problemet bestod. Det är inte bra. Och sen så hörde vi Johan nu säga här, han vill inte riktigt säga vad det handlar om. Det får mig att tänka att det här är inte bra för Yamaha. Och framförallt inte för Quartararo.
Men det är märkligt samtidigt, för att här har vi Brembo som tillverkar både ok och skivor, kolfiberskivor. Och vi såg ju på bilderna i helgen här att det var stor diameter på skivorna. Det finns ju även olika massa, alltså olika tjocka skivor som man använder här. Och samtidigt använder, jag tror att till och med alla använder den här utrustningen. Känns lite märkligt att det bara då är Quartararo som det är uttalat problem med.
Ja, hår på bromsarna, Yamahan som, och sen kanske också Yamahan ofta ligger i så kallad smutsig luft. I och med att de är inte snabbast på rakorna. Och sen kan du ha med olika dynamiska som styr in luften på fel sätt eller på rätt sätt på vissa hojar. Men jag tycker också det är lite märkligt problem.
Mm. Ja. I vilket fall så är det ju en stor påverkan för föraren. Är man inte riktigt säker på att få stopp, då bromsar man ju inte som det senaste man kan.
Nej, och det var ju som Quartararo sa, det kändes som kopplingssidan egentligen, och det vill man inte vara med om som förare. Speciellt inte på Red Bull Ring.
Nej.
Nej, det är någonting att hålla utkik över.
Ja.
Och det ska ju bli, väderprognosen står att det ska vara grymt varmt här inledningen på helgen. Sen är det väl lite svajigt då. Men som vi såg i helgen, vi vet ju inte vad det blir för väder förrän det kommer.
Nej, men det trycker på fort där på den där. Ja. Eftersom att det är en solsida där på berget, så är det är ju snudd på att solen står i zenit och bara trycker på bergsidan. Ja. Så det går fort upp asfalttemperatur och även luften just ovanför marken där. Ja, det blir intressant att se hur det här utvecklas för Yamaha då, framförallt som verkar vara i svåraste läget just nu.
Ja.
På tekniksidan. Vi skiftar programpunkt tycker jag.
Då kör vi vidare med MotoGP-podden med Lion och Mårtensson.
Exakt. Pigga som mörtar, eller hur känner du dig?
Ja, men det är onsdag kväll nu, det börjar bli sent va?
Ja, vi kör. Kontraktsidan skulle jag vilja behandla också.
Oj, oj, oj. Det är ytterligare en ganska mastig punkt.
Ja, men måste den vara så mastig? Det var en tung nyhet som kom mitt under förra racehelgen här. Och den rörde ju Andrea Dovizioso. Berätta vad som hände där.
Hans manager då, Simone Battistella, tillkännagav att han kommer inte köra Ducati nästa år. Tagit det beslutet. Det har nog varit på gång ett tag, verkar det som. Och han väljer alltså att kliva av Ducati nu då efter 8 år som det kommer vara efter den här säsongen har gått.
Det blev ganska... Jag blev lite paff faktiskt att man väljer att lägga den här nyheten eller presentera den här nyheten mitt under en racehelg. Samtidigt så såg ju Dovizioso på något vis avslappnad, lugn och fokuserad ut på sin uppgift vidare där under helgen.
Ja, det gjorde han.
Kanske han hade, det kanske han hade gjort ändå.
Ja, men det betyder ju också att det här beslutet var ingenting som man tog lördags morse, utan det här är ju det har ju varit på gång en längre tid. Och jag tyckte när vi fick se i fredags när Tardozzi gick ut till Simon
Crafar
i pitlane där att ödet kommer bestämmas efter Red Bull Ring-helgerna. Och så skrev de det på Twitter och sen så såg då Dovizioso detta i live-tv. Och han skrattade bara egentligen. För att då hade det kommit till det där läget att Dovi vet det, och han sa det sen också, att är det någon som kommer bestämma mitt öde så är det inte Tarozzi.
Nej.
Och det är väl så också att Tarozzi, han bestämmer ju inte det, utan det är ju faktiskt Dalinja i så fall som bestämmer det.
Och där drar de inte jämt Dovizioso och Dalinja.
Det verkar inte så.
Nej.
Och det har de inte gjort på ett par år heller, och jag tyckte man såg det i den här dokumentären som Red Bull har gjort som heter just Undaunted, och han har ju det namnet istället för Desmo Dovi, så är det ju Undaunted istället, han har på skinnstället i år till exempel.
Yeah.
Jag tycker man ser det i den dokumentären att de inte drar jämt. Jag tyckte vi såg det efter racet. Det brukar vara gruppfoto, hela teamet, P1 med tavlan och sådär. Den här gången var det bara Dovizioso på hojen med tavlan, ingen annan. I bakgrunden så stod det någon mekaniker och fipplade på en dator. Så att ja, det är lite, stämningen det är inte 100 mellan de här två parterna. Och vad det beror på, ja, det finns ju många anledningar.
Ja, och då jag vill bara fylla på där med stämningen då. Det är så många hundratals dagar som de här människorna i ett team spenderar med varandra, och även som förare. Så att ha den här både pressen som vi såg just i Andonti då, tänker jag, den pressen på sig hela tiden att leverera och att prestera på högsta nivå, det är inte lätt att bara göra för sig själv. Då måste du på något vis ha en teamkänsla, en grupptillhörighet, och där alla också lyfter varandra för att det ska nå hela vägen. Och ja, Dovi ligger ju där i närheten. Han har ju varit tvåa nu 3 år i rad i mästerskapet. Det är förståeligt att det blir slitningar att han väljer att avsluta.
Men vad finns det då för anledningar då? Ska vi ta vad vi tror här då? Jag tror ju att Dovi, han har ju eftersökt en cykel som svänger bättre. Inte mer effekt, inte mer vingar, utan en hoj som svänger bättre. Det har han sagt i flera år.
Mm.
Men inte riktigt fått det. Det tror jag är en anledning, att de lyssnar inte riktigt på vad Dovi säger.
Hur mycket påverkade Lorenzos inhopp i Ducati Dovis sits eller Dovis status hos Ducati då? Ja, för att det låter ju som
det är
att,
ju nästa sak.
Det låter ju lite som att Ducati nästan skulle i teorin vara villiga att ta tillbaka Lorenzo.
Ja, och det är nog för att de tror inte att Dovi riktigt kan vinna ett mästerskap åt dem. De tycker nog att de har levererat en hoj som är som har kapacitet att vinna VM, och speciellt då kanske för 2 år sedan. Men det gjorde de inte. Men när Lorenzo kom där och vann de här 3 racen i övertygande stil och var bättre just i de racen åtminstone än vad Dovi var till Lorenzo skadade sig, så kanske Dovi då, eller som Ducati, insåg att med rätt förare så skulle vi kunna ha vunnit det här mästerskapet. Och därför lyssnar de inte riktigt på Dovi. Och Dovi får inte den uppskattningen som han ville ha från början.
Och samtidigt vet vi att det här långa utvecklingsarbetet, jag menar, Dovi har kört hos Ducati i, var det 8:e säsongen nu?
Ja.
Han ligger ju bakom mycket av det som hojen gör idag.
Ja.
Alltså hans återkoppling till
absolut
fabriken.
Och sen just det där med lön, jag tror att det är mindre viktigt för Dovi, för han har fått gå ner i lön den här säsongen som man egentligen alla andra, just med corona och covid-19. Men de hann ju inte ens till snacket om pengar till nästkommande säsong, utan det, jag tror att det här handlar om att de drar inte jämnt 100%. Mycket sådana, jag tror det är signifikativt.
Signifikativt.
Nu är det sent. Ja. Men just det som Tardozzi gick ut och sa till Crafoor, att då var Tardozzi lite småpåve liksom, påve i det här. Och då vi bara skrattade åt det där och bara... Ja.
Ja. Han vill ta ödet i egna händer på något vis i det här skedet.
Ja, men det alltså, känns Dovi som att alla också ville göra det.
Ja.
Men i slutändan så var det ju Dovi som bestämde att jag vill inte vara med längre.
Nej, jag menar att Dovizioso vill bestämma över sig själv. Men sätter det här gör Dovizioso det här i det här skedet för att han vill på något vis trycka till Ducati det sista han gör?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. För Ducati sitter ju inte i sjön med förare.
Nej, det gör de ju inte. Men så, frågan är, vi såg ju hur Miller, som är nästa före då i fabriksteamet,
fick minus av oss.
Ja, fick ju faktiskt minus.
Ja. Jo, men Dovi var ju redan klar. Eller Miller var redan klar. Och sen är ju frågan då, vem kommer att ersätta Dovi?
Men det snackade vi om i sändning förra helgen. Men de namnen där är ju Bagnaia. Det är möjligtvis då Lorenzo, men det ligger ganska långt borta. Sen snackar vi Sarko också. Kanske närmare än Lorenzo.
Ja, kanske.
Finns det flera namn att lyfta där?
Nej, det gör det egentligen inte. Det finns ju Crutchlow med, som inte har någonting klart till nästa kommande säsong. Men han har redan varit hos Ducati och är svårt att se att de skulle satsa på honom. Utan det är, framförallt så är det ju Bagnaia. Jag kan inte se någon annan riktigt. Visst, de har Scott Redding också i Superbike VM. Men jag kan inte se att han ska ta klivet tillbaka till Ducati MotoGP. Bagnaia ger jag störst chans att ta tillbaka, men ja, Lorenzo, han finns ju i diskussionerna. Sarko, precis som du säger. Jag tror inte att Sarko tar det klivet, utan jag tror att han i så fall fyller på i Pramac, i så fall. I Pramac Ducati tar Bagnaias plats.
Mm. Men det här innebär ju, har Dovi tänkt sig att köra vidare, så innebär ju det här svårigheter att hitta en styrning i MotoGP för honom. Det är ju helt klart.
Ja.
I alla fall en, i våra ögon, konkurrenskraftig styrning. En styrning som där han kan vinna en VM-titel på, den existerar ju knappt. För att det som är kvar är ju Aprilia, och då är det snarare som någon slags utvecklingsförare i mina ögon.
Ja, det är den platsen som finns jämte Aleix Espargaró, alltså Janones plats. Det är den platsen som är öppen. Men kontrakt har brutits för.
Och var ska han kunna tränga sig in då, tänker du?
Nej. Det som är mest, som vi även lyfte i sändningen i helgen här, det som känns mest nära, det är KTM. Och i så fall tar Lekonas plats. Det är det som känns mest nära. Red Bull sponsrat Dovizioso i många år. Bland annat gjorde de ju den här dokumentären, det var ju bara Red Bull bakom den. Red Bull huvudsponsor både till fabriksteamet i KTM och till Tektra. där Petrucci för övrigt ska köra. Petrucci då vi har ett hyfsat samarbete. Vi hade det i alla fall i början förra året tills Mugello-incidenten då när Petrucci vann. Jag tror att KTM skulle vara väldigt... De skulle kunna ta ytterligare ett kliv med Dovi som förare.
Jag tror också det.
Det hade varit hur bra som helst. Och jag tror inte Dovi är så dyr heller. Och jag tror att Red Bull skulle kunna lösa det. Dessutom har ju KTM team i Moto 2. Där Nagashima och Martin kör idag. Martin ryktas ju starkt till Pramac Ducati. Sätt in då Lecona på den styrningen istället. Det är KTM-styrning.
Mm.
Och sätta in Dovizioso på Lecona styrning jämte Petrucci.
Det är inte helt otrolig upplösning eller ett otroligt scenario i den här frågan.
Nej, alltså det skulle vara lysande tror jag för KTM. Visst, man tar bort i så fall en ung förare från den här styrningen och det kommer inte vara bra i hans utveckling. Å andra sidan så har de två unga förare i fabriksteamet med Binder och Oliveira. Så när ska Lecona kunna ta chansen och komma in i fabriksteamet? Den chansen kommer typ inte att komma på flertalet år. Då är det bättre att han i så fall växer till sig i Moto 2.
Ja, för sen kan det ju till och med vara så att Dovi, som har åkt massa säsonger, väljer att lägga ner efter ytterligare ett par år.
Ja, och då kan Lecona komma in igen och sen i så fall fabrikstid.
Men det är lite intressant att ha, som du säger, två unga förare i KTMs fabriksteam och sen två erfarna förare i... Det då som i de flesta fall är lite utvecklingsteam eller juniorteam då, som men man kallar det förut.
Det är ju inte riktigt det när det gäller KTM, för där har ju, där ska ju alla fyra förare ha likvärdigt material rätt över, just för att öka på utvecklingstakten.
Mm.
Så att,
och den försvinner ju lite grann. Eventuellt nu då med och de här koncessionspoängen eller de här fördelarna som KTM har.
Ja.
De riskerar ju att ryka här under säsongen med något eller ett par bra resultat till.
De kan ryka på söndag.
Och då behövs ju det team då, Tech Trois-teamet, behövs ju ännu mer när det gäller data, utveckling och så vidare.
För då kommer Pedrosas roll bli lite mindre. För då kan inte han testa lika mycket som han har gjort. Och det är inte bra för KTM i långsiktigt perspektiv. Så att, nej. KTM, Red Bull, det gäller att ta det beslutet, tycker jag. Jag tycker det hade varit det absolut bästa för alla inblandade parter. Och på den cykeln, kan inte då vi vinna mästerskap på den?
Jo, det skulle han kunna göra.
Det kan han göra. Mm. Det är det som är grejen.
Mm. Ja, intressant. Jag tycker vi släpper det. Det var så spännande så att jag...
tippningen är... Bagnaia i alla fall upp till fabriksteamet. Men hade jag fått välja för att det är kul så hade jag velat se Lorenzo. Och det är bara för det är kul.
Mm.
Jag tror inte att han kommer vinna ett mästerskap. Det kunde han gjort förra året i så fall, 2019, om han hade fortsatt på Ducati. Nu gjorde han inte det. Men det hade varit kul och det hade varit mycket att snacka om.
Hade det varit. Ja, det finns lite att drömma om och några olika scenarier, men kanske inte fullt ut troligt. Då. Jag håller med dig att det mest troliga där det är Bagnaia och Dovis väg till KTM. Den ligger långt högt upp också.
Han har kört för Tech Trois.
Mm,
en säsong. Ja. Yamaha var det på den tiden. Så Hervé Poncharal känner till Dovi.
Så är det.
Japp.
Du, nu springer klockan. Vad säger du om avslutningspunkten här nu då? Vi har en punkt med kalendern, med datum och det som har framkommit och hänt sen senast. Framförallt då, stora grejen är att man pratar eventuellt om att köra dubbelrace på Portimao som är ny på kalendern för övrigt. Vad är det för orsak till det i så fall?
Ja, det är ifall covid-19 skulle ställa till problem. Framförallt i Spanien som man är lite rädd för när det börjar blossa upp på lite olika ställen. Men förra veckan sa vi att det är klart med Portimao. Det ska köra 22 november. Det ligger fast. Men det pratas till och med då om att det kan bli dubbelrace där. Alltså så att man kör helgen efter också. Beroende på då hur saker och ting utvecklar sig. Det är också framkommit att man kommer att köra ett test. Dels kommer man köra ett test här nu under hösten med de ordinarie testförarna som kommer att köra på MotoGP-maskiner. Medans alla andra förare kommer få köra på streetbikes, alltså ja, vanliga superbikes typ.
Mm.
Lite superstockspesare för att köra på banan. Sen på torsdagen innan första racet där då, alltså det blir 19 november.
Ja.
19 november så kommer det vara ett test. Innan, det är torsdagen innan helgen drar igång sen på fredagen. Så kommer det vara ett test. Kan också vara ett onsdag där kanske. Onsdag eller torsdag.
Ja. Det vanliga, ja.
Det vanliga är ju egentligen onsdag.
Ja, det är vanligt att man har någon dag emellan.
Men sen är i vilket fall, det kommer vara ett MotoGP-test innan och den veckan innan där.
Men det här är ju, jag tycker det låter klokt just också för att det är många utav förarna som inte har kört där överhuvudtaget och det här, då kan man ju koppla tillbaka det till punkten här med bansäkerhet eller det blir säkrare när förarna har i alla fall har fått känna sig för på banan.
Ja. Jag har hört redan nu flera förare som är lite oroliga för säkerheten på just den här banan.
Gäller det några speciella platser eller gäller det den här, jag tänker hastigheterna med att, och nivåskillnader som gör att cyklarna flyger upp eller ner?
Och jag tror man ska göra lite åt det där för den ska asfalteras om innan MotoGP kommer dit. Det kommer ju även vara Formel 1 här nu i höst. Så det ska fixas till lite grann på den här banan innan det är dags för MotoGP. Och vi får väl avvakta helt enkelt och se vad som blir summan av det där.
Mm.
Men så är planen med finalen.
Ja, intressant. Jag tycker det ska bli spännande i alla fall att se en ny bana på kalendern. Men apropå tester då, så är det även så att det har kommit ut datum att det blir test på Misano mellan de två racehelger som är där. Och där gäller det ju även, om vi nu pratar förändringar, så snackar man ju även om att ta in publik på det eventet.
Ja, det gör man. 10 000 som sagt, det pratar vi om med Johan och mig, men inga i depån, men i publik då, 10 000 per event är tanken och så test på tisdagen emellan.
Jag tycker vi kommer fram till slutpunkten här nu på den här podden och vi måste ge en kort blick framåt till det andra racen nu på Red Bull Ring som drar igång här redan om 2 dagar.
Ja, då är det dags igen.
Då är det dags igen.
Red Bull Ring, repris.
Det är inga långa pauser här.
Nej, det är det inte. Sen är det 2 racer i helgen, men det är då det. Det är dags igen nu alltså. Det ska bli lite, jag tror det kommer bli lite skrämmande inledningsvis. Just det där kurva 3.
Ja, det är blandade känslor
faktiskt. Det är det första.
Mm.
Men sen kommer det bli kul att se det igen, för det finns några förare som kan utkräva revansch. Rins, Oliveira, Paul Espargaro framför allt, om man kan hålla ihop det.
Miller kanske har lärt sig någonting
utan
sin bristande strategi där i slutet på racet.
Och sen frågan är vad Dovi går för. Frågan är vad Dovi går för. Hänger han med i Paul Espargaros tempo? Det gjorde han inte inledningsvis efter de 8 varven innan kraschen. Hade han tagit i slutet? Ja, kanske. Men långt ifrån 100. Däremot andra racet hade han kontroll på läget, men i första vet jag katten om han hade det riktigt 100.
Nej, det kändes som att det höll på att rinna iväg där. Men sen kan man ju lägga till där också väderförutsättningar. Om det nu så att det blir varmare igen, då står förarna och teamen återigen då inför svårigheter kanske med däckval och dessutom det vi snackade om innan här då, för Yamahas del, teknikproblem, bromsar och motorer. Det gynnar ju inte Yamaha om det skulle vara varmt.
Nej, det gör det inte. Nej, det finns mycket att analysera redan på fredag.
Mm. Faktiskt.
Mm. Ser vi på någon tippning eller ska vi strunta i det?
Jag tänker på det som har hänt så långt här på kalendern och resultatmässigt och poängmässigt. Alltså vi har ju haft race som ingen hade förutsett.
Ja.
Tjeckien till exempel. Pallen där. Men, men det är återigen en andra helg. Jag vill ju ändå lyfta Dovizioso och Paul Espargaro. Jag tror inte att de två namnen kommer. Jag skulle nog säga att segern. Jag skulle nog kunna säga redan nu att jag tror att segern står mellan någon av dem.
Och Rins. Ja, glöm inte
sant,
Rins.
Sant.
De tre.
Det är 3 fabrikat här igen.
Ja. Ja, men vi struntar i ordningen däremellan och vi säger bara de tre.
Ja.
Vi enas om det till och med.
Ja, det kan vi göra.
Ja, vi enas om det. Rins, Paul Espargaro och Dovi. Ja, då har vi pallen.
Bra. Då vet ju du som lyssnar var du lägger din tid i helgen. Och det är ju på...
V-sport motor är det helgen. Det är inte Formel 1 i helgen.
Det är ingen däremot konkurrens.
Är det, nej, däremot är det Indy 500, men det går lite andra tider. Så vi kan samsas med den kanalen. Så vanliga sportkanalen tänkte jag säga, vanlig V-sport motor är det som gäller. Mm. Live, allt MotoGP sänder vi.
Och Viaplay såklart.
Viaplay.
Då avrundar vi den här podden.
Det blev en lång podd, men det sa vi, det varnade vi för.
Bra jobbat. Vi den. Bra jobbat.
Samma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.